Ni får gärna öppna era biblar och bläddra till Romarbrevet kapitel 1 där, så vill jag läsa en text tillsammans med er. I Romarbrevet kapitel 1. Och vers 18. I Romarbrevet 1 och vers 18 så vill jag läsa stycket här tillsammans med er, så följ gärna med. Det står så att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse så ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståeliga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen som är välsignad i evigheter. Amen. Två texter som jag vill ska lyfta fram vårt budskap idag. I stycket som vi just läste så står det tydligt att vi kan förstå vem Gud är och vi kan se honom och hans existens, hans makt utifrån den värld som vi befinner oss i, från skapelsen. Nummer två är att när vi tittar på skapelsen, när vi ser på det som finns runt omkring oss, så finns det en tendens för oss som människor att bli så fascinerade över miraklerna i världen. Så vi sätter fokus på det skapade istället för skaparen. Ni känner säkert till soldyrkan som återkommer i kulturer och religioner runt om i världen. Det är inte jättekonstigt tycker jag. Att man ser på solen, på himlakroppar och börjar kalla det för gudar eller något övernaturligt och tillber det. Men ta det också närmare till din vardag. Hur många här inne har någon gång hållit något i handen som du anser är väldigt, väldigt värdefullt? Du har hållit någonting skapat i handen, som kanske något du har gjort själv. Kanske någonting du har köpt. Vad sägs om din senaste mobiltelefon, eller hur? Det är så värdefullt. Och vi lägger tid och energi på att fokusera på det skapade istället för skaparen. Jag tror alla vi i det här rummet, även om vi identifierar oss som kristna, kan ha en tendens att följa just det exemplet som varnas för här. När vi ser det fantastiska i världen så dras vi till att sätta fokus på det skapade, materia, istället för skaparen. Gud säger att vi bör kunna ta det steget att se på den fantastiska skapelsen och välja där att fokusera på det som ligger bakom skapelsen, skaparen. Det är mitt budskap idag. Resten av min presentation så vill jag kommentera på en av de mest sedda videorna i ämnet universum på YouTube. Och har förberett lite intressanta saker som jag är superfascinerad över. Och det handlar förstås om rymden. Hur många av er har sett upp mot stjärnorna en natt? Stjärnklart och ni drömmer er iväg och tänker vilken fantastisk verklighet vi befinner oss i, eller hur? Och det är det jag vill påminna oss om idag. En jämförelse mellan, eller mellan olika himlakroppar som vi som människor har observerat är det vi kommer titta på. 5 minuter långt med mina kommentarer, 10 minuter. Där avslutar vi vårt budskap idag. Är ni med? En av de största asteroiderna i vårt solsystem jämfört med månen då. En annan måne, Jupiters måne, en av de 8 månar som Jupiter har. Våra planeter förstås. Merkurius och Mars, de 2 minsta planeterna i vårt solsystem. Venus, och så börjar vi närma oss jorden och dess storlek i relation till de andra. Sen kommer något häftigt här. Efter jorden då, så har de i den här videon slängt in Kepler. Kepler, jag tar en paus. Så här googlar jag upp lite intressanta saker. Och vad är det här för någonting? Ni ser förhållandet till jorden. Det här är den första planeten som vi observerade som är det man kallar en planet med potentiell möjlighet att det faktiskt kan finnas liv på. Den befinner sig på ett avstånd ifrån sin sol. Motsvarande optimala avstånd som jorden har från våran sol. Det finns något som man kallar för temperaturen där. Så här, jämviktstemperaturen där vår jord har minus 18 grader och den här har minus 12, alltså väldigt, väldigt likt. Om vi var där och det fanns en atmosfär, vilket det tyvärr inte finns, så hade vi stort sett kunna leva där temperaturmässigt. Men det här är den första som man observerade, som heter Kepler 22b, då sån planet helt enkelt, där man tror det kan finnas, eller där man rätt snarare, det finns förutsättningar för liv. En annan häftig sak är det här. Att bara i vår galax tittade jag upp. Man uppskattar att det kanske finns mellan 200-400 miljarder stjärnor. Och så tillhörande planeter till det. Så säger NASA idag att antagligen bara i vår galax så finns det motsvarande sådana här intressanta planeter som kan variera mellan 11 och 40 miljarder stycken bara i vår galax. Det vill säga där man tittar för att hitta, finns det vatten? Finns det kanske förutsättningar för liv på samma sätt som här på planeten jorden? 11 till 40 miljarder i vår galax menar jag, Vintergatan. Det är enormt. Men ni ser storleken också jämfört med jorden. Tänk vad häftigt att bo på en sån planet. Om det nu gick. Men jämförelsen fortsätter ju förstås. Ni vet, i Jobb så står det om att det, eller antyder det i Jobb om att det finns liv på andra ställen än på jorden. I Jobb kapitel 1 i Bibeln. Det här är våra planeter då. I vårt solsystem. Vi känner igen de här. Så kommer först en stjärna eller en sol. Så vänder den närmaste solen till våran sol. Den närmaste stjärnan till våran sol, Proxima Centauri. Som vi har hittat i vår galax, Vintergatan. Och här ser ni solen då. Så ni ser ju skillnaden mellan våra närmsta grannstjärna och våran sol. Våran sol är ganska stor förhållande. Men som ser ni något som skymtar till höger här, så växer det. Det här är alltså våran sol som vi ser varje dag. Så ser ni våra små planeter där nere. Men så kommer en annan stjärna i vår galax. Sirius, det här är den ljusstarkaste stjärnan som vi kan se från jorden. Den starkaste stjärnan som du kan se på himlen, det är Sirius A. Vega. Det här är bra. Det här googlar jag upp. Det här var intressant. Den här stjärnan som heter Vega, det är typ den fjärde starkaste lysande stjärnan som vi kan se från jorden. Den kallade assyrierna. Titta på den stjärnan och gjorde det som vi läste om i Romarbrevet. De tillbad det skapade istället för skaparen. De såg för den här fantastiska stjärnan, en av de starkaste stjärnorna på himlavalvet. Och kallade den här stjärnan för himmelens domare. Det var den gud som dömer i världen. Assyriernas mytologi. Det där är ett riktigt häftigt hopp. Ser ni vår sol där nere fortfarande? Där nere. Jämfört med då en sån här röd superjätte. En av de starkaste stjärnorna också som vi kan se fortfarande. Den ingår i en stjärnbild som ligger jättenära Stora Björn. Ni vet Karlavagnen. Så finns det en stjärnbild precis bredvid där. Och den starkaste stjärnan är den stjärnbilden som heter Björnväktaren. Det är typ bara en fyrkant. En fyrkant typ. Så är det här den starkaste stjärnan där. Så om du ser den stjärnbilden så kommer du se Arcturus som är en jättestark stjärna nära då Karlavagnen. Och ni ser storleken där. Inte den ljusstarkaste eftersom att den är en röd jätte. De här blåa stjärnorna syns ju bättre och lyser mer än vad såna här röda stjärnor gör. En annan intressant sak med den här Arcturus, det är att den står med i Bibeln. Den står i Jobb, kapitel 38 eller något sånt där. Där det står i stort sett en vers där Jobb ställer frågan till sina vänner. Känner ni Gud i stort sett? Och så kommer han igenom massa exempel. Och så till slut säger han, kan du låta björnens barn eller något sånt där hålla fast björnens barn och referera då till Arcturus. Jobb 38, jag kan läsa den istället för att försöka gissa mig till vad som står där. Jobb 38, vers 32, så står det om Arcturus. Där det står följande. Kan du föra fram himmelens tecken i rätt tid och leda björnens och dess ungar? Det där ordet som är leda björnen, det är den här björnväktaren, alltså Arcturus, som du googlar upp rotordet där. Arcturus. Men Arcturus, den här stjärnan, bleknar när vi fortsätter vår video och tittar på Rigel. En blå superjätte. Det är också en del av Orions, eller det här är en del av Orions stjärnbild. Det här är typ, det är vänsterbenet på Orion, Orions stjärnbild. Det är den starkaste stjärnan i Orions stjärnbild. Jag vet inte om ni fortfarande ser våran sol här nere. Ser ni? Och ni minns hur stor den var i förhållande till våra planeter. Så kommer vi till Rigel som är då en blå superjätte. Det här är den sjunde starkaste stjärnan som vi kan se. Om vi tittar upp på himlen från jorden. Så den sjunde starkaste stjärnan som vi ser, det är Rigel. Men jag vet, det här är det häftigaste. För nu när jag kör igång här. Kolla nu på vår sol där nere. Där. Arcturus som det står om i Bibeln. Rigel, den här blå superjätten. Titta på nästa sekvens här. Alltså det där hoppet. Vi såg videon för några år sedan, jag och Andrea. Andrea höll på att svimma när vi såg de här sakerna. Alltså den här. Det här. de enorma himlakroppar som finns i vårt universum. Enorma. Det här är en röd megajätte. Det här är Orions högeraxel. I Orions stjärnbild så är det här Orions högeraxel. Det som är häftigt med den här, det är att den har en sån här effekt som gör att den är väldigt instabil, såg jag. Så vad den gör är att den ger inte ett konstant ljussken, utan den här fluktuerar i regnbågens alla färger. Det vill säga, den, har ni sett de här typ nebulosorna som får massa olika färger? Det finns en sån nebulosa runt den här som ser ut som regnbågen i stort sett. Det ser helt ut. Så googla upp Betelgeuse nebulosa så kommer ni se en jättefina bild. Så den lyser, den ser alltså inte ut så här, utan den skiftar i regnbågens alla färger i sitt ljussken. Då. Vi fortsätter. De nästa två stjärnorna här, det är de två största som vi känner till i vår galax. Canis Major, den stora, hunden. Och den här Scuti. Den här Scuti, kan vi inte se från jorden, den stjärnan. Den där kan vi se. Men den här syns inte. Ja, det är en kul grej. Jag googlade också upp det. De stjärnor som vi ser alltså 0, och sen 5 nollor och sen en trea. 0,5 nollor och en trea procent av alla stjärnor som finns i vår galax. Vi ser typ ingenting av alla stjärnor som syns i vår galax. Så när du står på jorden och tittar upp så ser du 0,5 nollor och en trea procent av alla stjärnor. Ett svart hål. Ser ni det? Den fyller det här om det hade synts bättre. Ett svart hål som är i mitten på den här galaxen då, som heter så där. Kommer flera svarta hål här. Det här är det största kända svarta hålet, det som ni ser nu. Det största observerbara svarta hålet som vi har sett i universum. Sen kommer några sådana här nebulosor då, som är typ stora moln av partiklar. Helixnebulosa. Orion som är jättestor som ni ser. Ett litet megalantisk moln som är en det är galaxer vi ser. Eller här är det. Det där var våran galax som ni såg försvann ganska snabbt. Det Bötes tomrum, det är typ ett stort tomrum mitt i universum som inte har så många galaxer i sig. Som är jättestort av någon orsak. Så försöker de i slutet illustrera det som är vårt observerbara universum. Det vi tittar på, det sista, det som kallas det observerbara universumet. Det häftiga med det är ju bara att det är det som vi kallar universum idag. Men det är det som vi kan observera. Det vill säga det som det är fysiskt möjligt för oss att se. Och det beror ju på att Föreställ dig att universum har en ålder, en viss tid. Och sen låter du ljuset färdas i sin hastighet den tiden. Så kommer du ju till en punkt, ett visst avstånd. Och det avståndet är ju gränsen på vad vi kan observera. Eftersom att vi aldrig kunde komma och se mer. Så i teorin och filosofiskt så vet vi ju inte storleken. Utan det här är det som vi kallar det observerbara universumet. Jag vill avsluta med två tankar, två texter. När vi tittar upp på himlen så är det lätt för oss att bli fascinerade över skapelsen och det som vi kan se. Det finns en tendens för oss forskare till exempel som lägger hela sin tid och energi och hela sitt liv till att fokusera på och studera skapelsen. Vi behöver inte dra den slutsatsen och komma till förståelsen att det finns en skapare bakom det här. Men om det vi har tittat på är ett resultat av skaparens verk och vi reagerar med förundran och fascination över det som vi ser på i skapelsen. Hur borde vi inte reagera när vi funderar på att allt det som vi ser har sitt ursprung i en skapar Gud? Ser du Guds makt där i? Ser du Guds egenskaper ifrån sådana här saker? I Bibeln så står det om människor som såg upp mot himlen och väntade på någonting. I Hebreerbrevet står det om Abraham som väntade på staden med fasta grundvalar vars byggmästare och skapare är Gud. Det beskrivs i Bibeln som om Guds stad är lika verklig som de här sakerna vi tittat på. Lika verklig som de här himlakropparna som vi precis kollat på en video på, beskrivs det att det finns också en fysisk verklighet som Bibeln kallar för Guds stad, det nya Jerusalem. I Uppenbarelseboken så står det om att den staden kom ner från himlen. Johannes säger, jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. ...1848 så fick en kvinna som hette Ellen White i en syn se himlakroppar i rymden. Och hon beskriver det hon såg så här. Hon såg upp mot himlen och säger att mörka moln samlades och började slå emot varandra. Atmosfären på jorden drogs bort och rullades ihop. Och då uppenbarades en syn i det öppna utrymmet i Orion. Därifrån hörde jag Guds röst. Den heliga staden kommer att komma ner till jorden genom detta öppna utrymme. För 14 år sedan så läste jag en massvis av litteratur och böcker kring rymden och fysik. Och jag var fascinerad av det. Jag lade massvis av tid och energi på att använda mina gåvor, mina talanger som människa. På att försöka förstå skapelsen. Men jag drog aldrig slutsatsen till att det borde finnas en skapare där bakom. I Romarbrevet så varnas vi för att göra det som jag gjorde för 14 år sedan. Där jag fokuserar på mig själv och saker runt omkring mig i den här världen. Det finns en tendens för oss att vi ser på skapelsen, materia som finns. Och vi lägger an vår energi på att fascineras över det. Istället för att fundera på vad finns det där bakom. Bibeln är full av berättelser som drar vår uppmärksamhet till skapelsen. Själva syftet med att vi samlas här idag i Lund är för att vi tror på att Bibelns berättelse är sann. Bakom allt det här som vi ser av det fascinerande i universum så tror vi att det finns en skapare som har välsignat den här dagen. Som vill att vi ska uppmärksamma vad han har gjort. Inte bara hans makt i att skapa utan hans makt att faktiskt förändra människor i Lund. Förändra dig och mig. Att forma oss till att bli de som han vill att vi ska bli. Så jag vill utmana församlingen idag. När du ser på skapelsen, när du ser på såna här saker. När du tar del av fantastiska mirakel i ditt liv. Ta en paus och låt det kopplas till din tillbedjan. Dra slutsatsen att det här är en gåva ifrån Gud, skaparen, som vill att du ska uppmärksamma vem han är. Vill du göra det? Det är min utmaning idag. Låt oss be tillsammans. Gud, jag vill tacka så mycket för möjligheten vi fått som människor att genom teknik och vetenskap kunna observera den verklighet som vi befinner oss i. Och Gud, jag vill be att vi ska kunna ta till oss den utmaning som du ger oss i Romarbrevet kapitel 1. Att välja att se din skaparmakt och dina fantastiska egenskaper i den värld vi befinner oss i. Att ett misslyckande att göra så när vi fokuserar på skapelsen istället för dig som skaparen kan leda till fruktansvärda saker som vi gör mot varandra som människor. Jag ber att vi som församling ska kunna upplyfta din skaparkraft för människor här i Lund. Att de ska kunna se att det finns en Gud som älskar dem. Som har makt att ta hand om oss. Har makt att skapa nya världar. Att du har kraft att göra slut på allt det lidande som vi går igenom i den här världen. Det är min bön och jag ber så i en övertygelse om att du hör. För vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.